Vi börjar som vanligt med att lyssna på koranverserna.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vi fortsätter att gå igenom surat al-Baqara, verserna gällande fasta. Och idag kommer vi gå igenom vers 186 och vers 187. Gällande den första versen, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, när dina tjänare frågar dig om mig, så säg då att jag är nära. Jag besvarar deras bön när de ber till mig och uppmuntrar dem att svara när jag kallar dem att tro på mig. Kanske ska de ledas på en rätt väg. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger här till profeten Muhammad alaihi wasallam att då muslimerna frågar dig om mig, så säg då att jag är nära för att besvara deras åkallan. Och nära här går inte emot att Allah subhanahu wa ta'ala är över sin skapelse. Allah är över de sju himlarna, över sin arsh. Men han är nära med sin kunskap. Han hör och han ser. Och Ibn Uthaymin nämner här att Allah subhanahu wa ta'ala säger ujibu da'wata da'i idha da'an, för att besvara den beendes åkallan då han kallar mig. Yani, om en människa åkallar Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer Allah att besvara hans åkallan. Men för att åkallan ska bli besvarad så finns det villkor. Och från dessa villkor är al-ikhlas, att man är uppriktig. Att man inte ber till någon annan än Allah. Man ber endast till Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha husnu dhann billah an yujibu da'wahu. Och från dessa villkor är att man tror gott om Allah, att Allah, man tror att Allah kommer att besvara ens åkallan. Wa minha shu'uru al-insan bil iftiqar ila Allah tabaraka wa ta'ala. Och från dessa villkor är också att människan känner sig svag och hjälplös inför Allah subhanahu wa ta'ala. Fattig. Att man har den här, man visar det inför Allah subhanahu wa ta'ala, att man är i behov av Allahs rikedom. Och från dessa villkor är också att man avstår från att äta haram. För att äta haram är en av de saker som hindrar du'a från att bli besvarad. Som profeten alaihi wasallam nämnde en hadith då han nämnde en man som reste. En man som fick rufsigt hår och smutsiga kläder. En lång resa. Han sträckte upp sina händer mot himlen och sa ya Rabbi, ya Rabb, herre, herre. Fast hans mat var haram, hans dryck var haram och hans kläder var haram. Och han försörjde sig på haram. Så hur i hela världen skulle Allah besvara hans åkallan. Och den hadith finns i Sahih Muslim. Och det som nämns i början på hadither är orsaken till att du ska bli besvarad. Att man är på resande fot. Att personen liksom ödmjukade sig, eller han hade liksom det här, han visade sitt behov, han hade liksom smutsiga kläder, rufsigt hår och sträckte upp sina händer, vilket också är en sak som gör att du blir besvarad. Åkallar Allah med rububiyya, vilket också gör att du blir besvarad. Men det fanns ett hinder. Och det var att personen försörjde sig själv på haram. Haram mat, haram dryck, haram kläder. Hans inkomst var haram. Så hur i hela världen skulle hans dua bli accepterad? Så profeten sallam förstabade. Han tyckte det var något svårt eller omöjligt. Hur ska en persons dua bli besvarad när han försörjer sig på haram? Och det här är någonting jag tänker på. Man måste vara noga med vad man äter för någonting. Och vi kan nämna lite andra hadither gällande just dua som nämns i tafsir på de här verserna. I en autentisk hadith så nämns det från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wasalam han sa yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu fa lam yustajab li. Eran åkallan kommer att bli besvarad så länge man inte stressar och säger jag har gjort dua men den har inte blivit accepterad. Så den hadithen bevisar att det är fel att säga så som vissa människor gör, att vadå jag har gjort dua och den har inte blivit besvarad. Det är bara en tidsfråga innan Allah kommer att besvara den eller ge dig någonting annat. Och han sa också en annan hadith och la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'a bil ithmi aw qati'atu rahim. Att Allah accepterar slavens åkallan så länge han inte ber om synd eller att man avbryter släktbanden. Bukhari nämner en hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu där han berättar att från profeten alayhi salam att Allah subhanahu wa ta'ala kommer ner till den lägsta himlen varje kväll. Den sista tredjedelen av natten. Och han säger men yad'uni fa astajib la. Vem är det som åkallar mig så att jag kan besvara honom? Men yas'aluni fa a'tihi. Vem är det som ber mig? Vem är det som frågar mig så att jag kan ge honom? Men yastaghfiruni fa aghfir lahu. Vem är det som ber om min förlåtelse så att jag kan förlåta honom? Och den hadithen bevisar hur bra det är att jag dua den sista tredjedelen av natten. Och just det här med att dua blir accepterad eller att man får någonting annat har nämnts i Tirmidhi från Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att han sa det finns ingen muslim på jorden som åkallar Allah förutom att Allah kommer att ge honom det han ber om. Eller så kommer han ta bort någonting ont från honom. Så länge han inte ber om synd eller att man ska avbryta släktbanden. Och då så var det en man från Sahaba som sa idhan nukfir. Då kommer vi göra mycket dua. Alltså om vår dua alltid blir accepterad. Eller vi får Allah ta bort någonting dåligt. Och då så sa profeten sallam Allahu akfar. Allah kommer att ge. Alla ger mera. Alltså det spelar ingen roll hur mycket ni gör dua. Alla kan alltid ge mera. Den här hadithen är också autentisk. Det är också rekommenderat att göra dua vid vissa tillfällen. Som när man är fastande. Som du har nämnt i en hadith. Också när man är resande. Eller för sina barn. Eller barnen för sina föräldrar. Det är också dua som blir accepterad inshallah ta'ala. Eller personer som är förtryckt med dhulum. Hans dua blir också accepterad. Och en hadith säger mustajabat la shakka fi hinna. De är accepterade och det finns inget tvivel i detta. نعم. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. سير الله سبحانه وتعالى. سلوتهم دو. Lyda mig och tro på mig. Lyda mina beordringar och implementera dem och tro på mig. Wal yu'minu bi. Att verkligen försöka korrigera sin iman på Allah subhanahu wa ta'ala genom att lyda honom i hans beordringar och hålla sig borta från hans förbud. La'allahum yarshudun. Så att de må bli vägledda. Sheikh ibn Uthaymeen säger att det finns många fawaid i dessa verser, eller denna vers, och vi nämner några av dessa. En av dem är att sahaba var måna om att fråga nyttiga frågor. För versen kom ju som ett svar på en fråga. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni, om dina tjänare frågar dig om mig, så säg att jag är nära för att besvara deras åkall. Så det här tyder på att sahaba brukade ställa frågor som gynnar dem. Och att Allah också är nära personen som åkallar honom. Och Sheikh ibn Uthaymeen säger, det här är någonting som man kan känna. Att Allah tabaraka wa ta'ala är nära personen som åkallar honom. Man vet att Allah ser en. Och det här är från Al-Ihsan. Och om någon skulle då säga, Allahs närhet går emot hans höghet, att han är över sin skapelse. Då så säger vi nej. Det motstrider inte och det går inte emot. Det finns inga motsägelser här. Utan Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay. Det finns ingenting som liknar Allah subhanahu wa ta'ala i alla egenskaper och attribut. Så som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah säger i Al-Aqidat al-Wasitiyah. Fa inna Allah ta'ala laysa kamithlihi shay fi jami'i nu'utihi. Det finns ingenting som liknar Allah i alla hans egenskaper. Fa huwa qaribun fi uluwihi. Aliyun fi dunuwihi. Han är nära fast han är hög. Han är över oss. Aliyun fi dunuwihi. Och han är över oss fast det att han är nära oss. Taib. Och sen ujibu da'wata da'i idha da'an. Att Allah accepterar åkallan från den som åkallar honom. Och det här är på villkor att man inte ber om synd eller att avbryta familjebanden. Eller att man gör dua mot en person helt utan rätt. En person som inte har gjort någonting. Du ber mot honom att Allah ska förbanna eller straffa och så vidare fast personen är oskyldig. Det är också en dua som inte accepterar. Taib, om någon frågar, det är många som gör dua. Hur kommer det sig att deras dua då inte blir accepterad? Och då så säger sheikhen, följ jawab. Det kan vara för att de inte har uppfyllt villkoren. Eller för att det finns någonting som står emellan. Någonting som hindrar duan från att bli accepterad. Eller att Allah subhanahu wa ta'ala har sparat någonting bättre för dem av belöning i nästa liv. För det har också nämnts en hadith att när man gör dua så får man antingen det man ber om. Eller Allah tar bort någonting dåligt. Eller att du får någonting bättre i nästa liv. Så man ska aldrig säga att Allah har inte besvarat personens dua. Allahu alam. Allah kanske ger honom någonting annat istället. Ayan bevisar också att man måste ha uppriktighet då man åkallar Allah subhanahu wa ta'ala. Idha da'an. Då de ber till mig. Då de ber till mig. Säger Allah. Man får inte be till någon annan. Att göra dua till någon annan än Allah är shirk. Shirk Akbar som tar personen ut ur islam. Taib, sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i nästa vers. Uhilla lakum laylat as-siyam. Rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Nattetid under fastan är det tillåtet för er att komma nära era hustrur. De är en klädnad för er och ni är en klädnad för dem. Allah vet att ni gjorde orätt mot er själva och han vände sig till er i sin barmhärtighet och befriar er från denna börda. Det är rätt om ni ligger hos dem och söker det som Allah har anvisat åt er. Så vi tar den delen först. Allah nämner i den här versen att han gjorde det halal för muslimerna att vara med deras kvinnor på natten i Ramadan. Bukhari berättar från Al-Bara radiyallahu anhu, och han sa att profetens kompanjoner alayhi salatu wasalam brukade inte äta om de hade somnat på natten efter Isha. De brukade inte äta eller vara med deras fruar. Och det fanns en av sahaba som hette Qais ibn Sarmah eller Ansari radiyallahu anhu. Han var fastande, och när han kom hem så sa han till sin fru: har vi någonting att äta, att bryta fastan med? Så hon sa nej, men jag ska gå och leta efter någonting som du kan bryta fastan med. Och den här mannen hade varit och jobbat hela dagen, så han somnade medan han väntade på maten. Och när hon kom hem så sa hon typ: khaybatun lak, stackars dig. Och dagen efter så vaknade han fick inte äta ju. Vaknade, gick och jobbade, och vid lunchtid så svimmade han. Och då sände Allah ner den här versen. Och det gjorde muslimerna väldigt glada. Att kvinnorna är halal på natten. Wakulu washrabu, ät och drick tills det att man kan skilja på morgongryningen från natten. Och gällande Allahs uttalande: hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, att kvinnorna är som kläder för er och ni som kläder för dem. Det har nämnts från Ibn Abbas autentiskt att han sa: hunna sukna lakum wa antum sukna lahunna, ni, de finner frid hos er och ni finner frid hos dem. Och det har nämnts också att i början av islam, när Ramadan blev obligatorisk, så var det många av sahaba som inte alls hade umgänge med sina fruar under hela Ramadan. Tills det att Allah sände ner den här versen. Och vissa andra nämner, som Ibn Abbas, gällande den här versen, att muslimerna i Ramadan fick inte närma sig sina fruar mat eller dryck efter Salat al-Isha. Alltså de fick bara bryta fastan Maghrib, äta, och de fick vara med sina kvinnor. Men efter Isha så var allt det här förbjudet. Fram till nästa dag, till nästa Maghrib. Och vissa av sahaba råkade ändå vara med sina kvinnor på natten. Och det är därför Allah säger att Allah vet att ni har gjort orätt mot er själva. Så han förlät er. Och då sändes de här verserna ner. Tabari med en Hassan kedja från Ibn Abbas. Nam. Och Allah nämner också i den här versen här: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, att nu är det tillåtet för er att närma er en av era fruar och söka det som Allah har skrivit för er. تُبَاشِرُوهُنَّ, Sheikh Ibn Uthaymeen säger här, det kan vara det som är förspel. Det är tillåtet att ha förspel i Ramadan. Alltså på natten. مَا كُتِبَ لَكُمْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, det som Allah har skrivit, vad som menas här är att man har umgänge. وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اَيْ مِنَ الْوَلَدْ, att man ska ha barn. Sök det som Allah har skrivit. Alltså ha umgänge på natten i Ramadan. Varför? För att söka barn. Att försöka få mera barn. Och sen tillät Allah också att man äter och dricker under natten i Ramadan. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, Ni får äta och dricka tills dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker. Återuppta då fastan och håll den tills natten faller på. Vad som menas med den här versen, det här med vita och svarta tråden, det är natten och dagen. Och det sägs också här i autentiska hadither. Ja. Från Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, han sa när den här versen kom ner: وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. Och min al-fajr hade inte kommit ner. Att ät och drick tills det att ni kan skilja på den vita och den svarta tråden. Han sa att vissa av sahaba knöt en vit tråd och en svart tråd runt sitt ben och åt på morgonen tills det att de kunde skilja på färgerna. Att de kunde se att den var svart och den var vit. Tills det att den här versen kom ner, min al-fajr. Från soluppgången eller till soluppgången. Att vad som menas är att man kan skilja att soluppgången har fallit in. Det är det som menas. Att fajr har fallit in. Alltså man kan äta och dricka så länge det är natt. Men så fort fajr har börjat så får man inte längre äta. Och det var det som menades med versen. Och en annan av sahabi Adi ibn Hatib radiyallahu anhu brukar också ha två trådar under kudden. En svart och en vit. Och åt tills det att han kunde skilja på dem. Och samma sak här. Tills det att den här versen då sändes ner. Så det är rekommenderat. Att äta fotor på morgonen. Suhoor. Att äta frukost innan soluppgången. Som profeten sa. Tasaharu fa inna fi suhoor i baraka. Ät frukost. För sannoliken så finns det välsignelse i att äta frukost. Och vissa väl har till och med sagt att det är obligatoriskt. Wajib. För det här är en beordring. Tasaharu. Men de flesta säger att det är rekommenderat. Och det finns hadith också att Allah och änglarna alltså Allah förlåter och prisar de som gör suhoor och änglarna ber också för de som gör suhoor. Och det är skillnaden mellan oss och Ahlul Kitab att de inte gjorde suhoor. Men vi gör suhoor. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Att ha inte förspel eller var inte med era kvinnor då ni gör i'tikaf i moskén. Och i'tikaf är att man håller sig till moskén för att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala genom att be, göra dua och lämna världsliga saker. Det här är i'tikaf, att man håller sig till moskén, man är i moskén, sover där för att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och hålla sig borta från världsliga saker. Allah förbjuder i den här versen att man har umgänge med kvinnor när man gör i'tikaf eller att man ens har förspel med kvinnorna. Wa antum aakifuna fil masajid. Och vi kommer tillbaka till det. Sheikhen nämner vissa nyttor från den här versen. Det första är att det är tillåtet att ha umgänge och äta och dricka under nätterna av Ramadan. Den andra färgen är också nyttan som finns i att gifta sig. Då makarna skyddar varandra. Hunna libasun lakum och antum libasun lahun. Mannen är ett skydd för kvinnan och kvinnan är ett slags skydd för mannen. En annan fajda är också att personen som har umgänge ska ha det i strävan för att få barn. Och det här är också en av visdomarna bakom giftermål. Att man ska få mycket barn. För att den här umman ska bli starkare. För att vi ska vara oberoende. Och inte vara beroende av andra. Och det är också ett bevis här på att det är tillåtet att äta och dricka och ha umgänge tills det att Fajr går in. Vilket också bevisar att en person som är junub, det stora orena tillståndet, när Fajr kommer in, att han kan fasta. Hänger ni med? Att man kan ha umgänge fram tills de kallar till adhan. Då måste man sluta. Men även fast man är alltså oren, man måste duscha, så kan man börja fasta. Det förstår man av versen. Att allt det här är tillåtet under natten fram tills det att Fajr kommer in. Och det finns hadith som tyder på att profeten s.a.w. också var med hans fruar. Och sen duschade han efter Fajr. Alltså han började fasta som junub. Och duschade och fortsatte sin fasta. Ja. Och verserna tyder också på att det är rekommenderat att göra i'tikaf. وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Och det här är den enda versen i Koranen som nämner i'tikaf. Det har nämnts i profeten Sunna, sallallahu alaihi wasallam, att han brukade göra i'tikaf de 10 sista dagarna av Ramadan. Brukade han vara i moskén och ägna sig till dyrkan. Och man söker också då Laylatul Qadr. Eller hur? När är Laylatul Qadr? Natten till den 27, är det många som säger. Det är någon gång under de 10 sista dagarna i Ramadan. Under de ojämna dagarna. 21, 23, eller nätterna. 21, natten till 21, till 23, till 25, till 27, 29. En av de här nätterna är det Laylatul Qadr. Och de flesta bevisen verkar tyda på att det är den 27. Wallah alam. I alla fall, det är rekommenderat att man gör i'tikaf. Och versen bevisar också att i'tikaf måste vara i moskén. Det kommer ofta frågor som säger, speciellt från kvinnor, får vi göra i'tikaf hemma? Att man har ett rum till exempel där man har bönematta och koran och man sitter där hela dagen eller hela natten och så vidare. Det går inte. Utan det korrekta är att man gör i'tikaf i moskén. Baserat på den här versen bland annat. Och antum akifuna fil masajid. Då ni gör i'tikaf i moskéerna. Och versen bevisar också att det kan vara vilken moské som helst. Det finns en hadith från Hudhayfa radiyallahu anhu. Där han säger, eller det sägs att profeten s.a.w. han sa, att det finns ingen i'tikaf förutom i de tre moskéerna. Masjid al-Haram, Masjid al-Medina och Masjid al-Aqsa. Man får endast göra i'tikaf i dessa tre moskéer. Sheikhen säger den här hadithen är svag. Den är svag. Och även om den skulle vara autentisk så menas det att det finns ingen i'tikaf som är så komplett som en i'tikaf som utförs i de här tre moskéerna. Att den är bättre. Eller hur? Vad är bäst att göra i'tikaf i Sverige eller i Mekka? Ja, vad säger ni? Mekka. Medina. Eller Al-Quds i Jerusalem. Men generellt hadithen är svag. Och även om den skulle vara autentisk som vissa av ulema säger, så menas det, säger Sheikhen, att det finns ingen i'tikaf som är så bra som i'tikaf i de här tre moskéerna. Mekka, Medina eller Jerusalem. Så man kan göra i'tikaf i vilken moské det än är. Och versen bevisar också att förspel och umgänge nollställer ens i'tikaf. Nollställer ens i'tikaf. Och att det är något som är förbjudet. För det finns, om någonting är förbjudet i en dyrkan. Här är det förbjudet att ha umgänge med sin fru under i'tikaf. Då nollställer det här dyrkan. Precis som att det är förbjudet att tala i bönen. Om man börjar prata i bönen, vad händer då? Ja. Det nollställer bönen, eller? Så det nollställer ens i'tikaf. Man måste be Allah om förlåtelse. Och om man vill fortsätta får man börja om från början. Generellt när man gör itikaf så ska man hålla sig i moskén. Taj, får man gå ut då? Om man har någonting viktigt att göra.
Måste väl äta.
Äta. Taj, men kan man, folk inte hämta mat i moskén? Folk hämtar mat i moskén kanske. Eller? I alla fall du får gå ut om det är någonting viktigt. Göra wudu. Gå och äta och så vidare. Det är tillåtet. Men du ska inte gå ut och sen gå och shoppa på någon shoppingcenter eller någonting sånt. Det är inte det som menas. Utan gå ut om det är någonting viktigt. Vissa säger janaza och så vidare. Och följa efter en begravning. Profeten Hassan brukade stoppa in hans huvud i hans hem. Alltså han var i moskén. Och ni vet hans hem var vägg i vägg till moskén. Så han brukade stoppa in hans huvud och Aisha kammade honom. Och så sa hon, och han brukade inte komma hem om det inte fanns ett behov, haja. Då han gjorde etikaf. Och det är också autentiskt från Ibn Abbas att han sa wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Närma er inte kvinnorna då ni gör etikaf i moskéerna. Han sa det här i Ramadan och utanför Ramadan. Allah gjorde det haram att vara med kvinnorna på nätterna eller på dagarna tills det att ens etikaf är slut. Tills det att man har avslutat det. Och sen säger Allah avslutningsvis, dessa är de gränser som Allah har fastställt. Håll er på avstånd från dem. Så klargör Allah sina budskap för människorna. Kanske fruktar de honom. Allah nämner här att det här är bestämmelser, hudud, gränser. Vilket man inte ska närma sig. Och att alla klargör det här för människorna för att de mår frukta. Ja. Så den här testet som finns i att man ska lyda Allah subhanahu wa ta'ala och inte ge sig in på haram eller överträda och försumma det som är obligatoriskt, det är någonting som ger människan taqwa, Guds fruktan, eller hur? Att hålla sig borta från haram och att göra vad man är beordrad med, det är någonting som ger människan taqwa. Och Sheikhen säger den sista faidan gällande de här verserna. Verserna bevisar att det är tillåtet med en nesk. Att en nesk är någonting som finns. Att Allah har upphävt vissa verser och kommit med andra lagar och andra bestämmelser. Och Sheikhen han säger att de här upphävelserna kan ibland vara hårdare. Det kan samtidigt. De kan vara jämlika. Eller de kan vara lättare. Som här Allah subhanahu wa ta'ala hade först förbjudit muslimerna från att vara med kvinnorna och att äta och dricka på natten. Och sen tillät han det. Är det svårare eller lättare? Ja, den här bestämmelsen. Att det är tillåtet att vara med sin fru och äta och dricka på natten. Är det en bestämmelse som är svårare eller lättare? Lättare, eller hur? Självklart. En bestämmelse som är likadan, han säger ett exempel, är till exempel att Allah upphävde att man ska vända sig mot Baitul Maqdis, Jerusalem. I början av islam så bad muslimerna mot Jerusalem. Och sen så sa han att man ska be mot Mekka. Det är inte svårt, svårare eller lättare, utan det är typ samma sak. Eller? Det är inte svårt att vända sig åt ett annat håll. Det är likadan kan man säga. Ja. Ett bevis på, och det sista, hur någonting kan ha varit lättare och sen blivit svårare är hur fastan i början av islam var frivillig. Om man ville fick man fasta, som vi sa förra veckan, och om man ville så fick man mata en fattig istället. Man fick välja mellan att fasta eller mata en fattig. Det här upphävdes och bestämmelsen var att alla måste fasta. Alla som kan måste fasta. Taib. Vilket är svårare, eller? Det är svårare att fasta en hel dag än att ge 1,5 kilo ris till en fattig. Och det var det här vi hade att nämna idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.